Ja, 2150 kom.
Ja, det är 2150 här kom.
Då är det två östgötska killar där som tydligen är igång och härjar igen. Kom.
Ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något kajko, kom.
Jo, men det är korrekt. Kom.
Ja, men det var väl själva, Stefan. Vilken bonans är det nu då? Kom.
Ja, då har vi vittnen då som har bekräftat att det rör sig om en så kallad krimbonanza. Kom.
Krimbo, what?
De ska fan mig få se på krimbonanza. Slut, kom.
Ja, då har du tillstånd att gripa dem som asen. Jag tar en vete längd så länge. Klart slut.
Ursäkta, 21.50 här. Såg du vete längd? Kom.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till vår specialen som går under namnet Krim Bonanza. Vi är Något Kaiko Podcast, det vet ni ju mycket väl om, där vi varje vecka då i Krim Bonanza slår på sirener, skakar galler, tar fram spaden och gräver oss djupt, likt man gräver en likrop då, ner oss i allt som har med krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, mysterier. Jag vet inte varför jag har med mysterier där, för vi har inte haft några mysterier än. Kan det hända?
Kanske.
Ja, kanske. Jag heter David, jag kallas för Dava och på andra sidan i cyberspace, i vanlig lag och ordning. Jag är så jäkla stolt över den där lag och ordning-prylen där, jag brukar säga. Sitter ju min partner i krim blir det. Stefan Brutti Holmberg, också vanligt. Vi kör en applåd och en liten tuta på det! Hallå igen, Brutti.
Hallå, hallå.
Hörde du att det där var fel tuta förresten?
Ja.
Vi tar den här tutan, så vår vanliga tuta helt enkelt. Applåd av tuta på det!
Där ja, där.
Wet, skabba wet, som man
precis,
brukar säga.
Precis, va?
Jag har nu äntligen tagit tummen ur och börjat kolla på den hyllade Netflix-serien La Casa de Papel.
Ja, är inte den... Jag fick för mig att den var på portugisiska.
Nej, det är en spansk, vad ska man säga, thriller, drama-thriller, allt möjligt. Fasen så bra den är alltså.
Ja, för jag hörde ju att du la upp det här klippet på våran story igår och pratade spanska där.
Ja, och jag skäms, som jag sa i det här klippet, jag skäms över att varken du eller jag har nämnt La Casa de Papel när vi liksom har gått igenom otroliga rån då exempelvis, som vi gjorde i förra avsnittet. Mm. Att vi inte ens har namedroppat La Casa de Papel.
Men det är ju för att varken du eller jag hade sett den förrän du började serien igår.
Fast jag visste ju om redan vad den handlade om, det här med att de ska råna då myntverket någonstans i Spanien.
Jo, det vet jag med, men ändå, alltså det, har man inte sett det så kanske man inte så här går runt och rekommenderar serier hip som happ.
Nej, det är i och för sig sant.
Har du sett den där Lost? Nej, okej, okay. Inte jag heller, den är skitbra. Jaha, hur vet du det? Ja, men alla säger det. Ja, men du kanske inte tycker som alla andra.
Exakt, men så där kan jag vara lite grann. Att jag ger tips på film och serier som är liksom in the hype. Och sen så har jag inte ens sett skiten själv. Nej, men det är lite coolt också med La Casa de Papel, alltså just det här med spanska språket. Ja, det är något soothing med där, lite ASMR, it, om jag får säga det själv.
Vad är papel för någonting?
Papper.
Ah, huset av papper, eller pappershuset.
Ja, det skulle man kunna säga. Mm. Och så är det lite skönt när de säger, donde esta biblioteca, puta de mierda?
La biblioteca.
La biblioteca, puta de mierda. Och så slår de till bara. Det är klockrent.
Ja, det här är biblioteket.
Ja, det här är biblioteket.
Din jävel.
Du borde se La Casa de Papel, i alla fall.
Ja, jag tänkte jag ska göra det. Jag, som sagt, jag känner ju till serien och jag vet vad det är. Jag har blivit rekommenderad förut. Har bara inte kommit mig för att den inte är på engelska eller svenska.
Nu blir det av.
Nu blir det av. På tal om det här med serier på andra språk så har jag kollat väldigt mycket på en serie som heter Hunters nu.
Hunters?
Ja, den handlar om... judiska nazistjägare på 70-talet.
Aha!
Svinbra, de pratar ganska mycket jiddisch och tyska i den. Så man kan inte sitta och kolla telefonen.
Okej, okay, så du vill inte kolla på La Casa de Papel för att de pratar spanska, men du kan kolla på jiddisch.
Ja, men de pratar engelska i den också.
Okej, okej.
De är ju amerikaner, så att det blir så här nu fick jag lite mer smak och kanske, orkar se La Casa de Papel.
Ja, men det är bra. Hunters alltså. Du, har ni fått två stycken bra serietips här i början?
Ja.
Och på tal om då La Casa de Papel, det är skickliga rånare vi pratar om. De gör det här med elegans, med klass, tvek ibland. Men i alla fall, de är duktiga och vet vad de gör. Och några som vi har återkommit till flera gånger i den här krimbonansan, det är ju våra kära som det oftast inte går så bra för att de är så jäkla du får fill in the blanks här, Brutti. Vad är det vi ska prata om i dagens avsnitt?
Klantiga brottslingar, del 3.
Ja, det blir en del 3 på klantiga brottslingar.
Ja, fy fan vad kul.
Ja, äntligen. Alltså, som jag sa innan vi drog igång här, alltså det här hade ju nästan kunnat vara en hel bonanza i sig.
Ja, det hade varit jävligt roligt faktiskt att göra det i framtiden. Jag tror vi får göra det.
Och på tal om klantiga brottslingar här, det är ju en del lyssnare som brukar feedbacka och återkoppla till oss. Och ja, den här personen tipsade faktiskt dig och mig om en brottsling som vi borde ta upp.
Ja, precis. Det var ju den här Johan Larsson, Fym-Johan som han heter på Instagram. Så jag skickade en artikel här om historien om en av de dummaste bankrånarna i historien.
Okej. Du får börja här och värma upp lite grann innan vi kommer in hit med Fym-Johans bidrag här då.
Ja, absolut.
Take it away.
Den 19 april 1995 så rånar MacArthur Wheeler 2 stycken banker mitt på dagen i Pittsburgh, Pennsylvania.
Det är lite kaxigt med 2 banker där, om jag får bara avbryta lite
mitt
fort.
På dagen också, jag fattar inte riktigt, men i alla fall. Han går helt casual in på de här bankerna, fram till kassorna och håller fram ett vapen och säger liksom att hit med pengarna annars skjuter jag. Typ något sånt.
Okay.
Problemet är bara att han inte gör något till synes i alla fall för att dölja sitt ansikte.
Va?
Nej.
Utan mask och allting.
Ja, precis. Han hade ingen mask, ingenting. Han har bara en pistol och bara liksom går helt casual bara rakt in och bara hej. Och polisen då får ju banden från övervakningskamerorna och får tydliga bilder av MacArthur. Klockan 11 på kvällen så är det lokala nyheter och där har polisen sagt till att ni ska visa de här bilderna på den här rånaren då.
Ja.
Så de visar sig TV. Det tar bara några minuter så har polisen fått in ett tips om att det är just MacArthur Wheeler som syns på bilden.
No shit.
Så strax efter midnatt så har de hittat hans adress och tagit sig för några stycken poliser. Så de åker hem till MacArthur, knackar på dörren och kan arrestera man. I polisförhöret är MacArthur fortfarande väldigt förundrad över att hur han kunde bli arresterad så snabbt för det här brottet. För han hade ju citronjuice i ansiktet när han rånade bankerna.
Citronjuice i nyllet? Ska jag tro att det är någon jävla kamouflage eller?
Ja, grejen är att han är inte hög, han är inte full, han är inte galen. Han är bara väldigt otroligt jävla urbota korkad.
Oh my god.
Alltså, MacArthurs teori var att citronjuice kan användas som osynligt bläck och borde därför dölja hans ansikte i kameran om man smetar in ansiktet med citronjuice. Alltså, what? Han trodde alltså att citronjuice skulle dölja ansiktet i kameran.
Det här är nog det korkaste jag har hört. Jag blir nästan provocerad för att det är så korkat. Han gick på det där alltså. Han trodde stenhåll bara, va? Hur kan ni gripa mig?
Ja, men alltså de är, ja, det är citronljus i nyllet. Va? Men, och dessutom, aha, om det är osynligt bläck, vad då trodde att det skulle bli liksom vanligt bläck i kameran eller vad? Det sjuka är att det här är ju förgrunden till någonting som vi känner till idag också. Ett uttryck, eller vad man ska säga, en effekt.
Mm-hmm.
Det är så att det är en professor som något år senare, hans namn var David Dunning. Känner du igen det namnet?
Ja, det här känner jag igen. För jag vet att du, jag och Paul i Flat Earth pratar lite om Dunning-Kruger-effekten.
Exakt, det var han och hans student Justin Kruger som började med att experimentera efter att ha sett det här just, läst om den här snubben MacArthur Wheeler om att, nu måste jag citera från Wikipedia här, men Dunning-Kruger-effekten är en felaktig självbild, kognitiv bias, som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att den är inkompetent.
Ja.
Och det här får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta.
Ah, just det, så är det. De har så skev självbild, eller man ska säga, eller för stor självbild.
Ja, men alltså, de tror att de är smarta och sitter på kunskap, trots att de är oftast bara korkade och inte, och liksom är felinformerade.
Sådana där har man ju stött på, alltså, i vardagen här faktiskt.
Ja, och som sagt, du, jag och Paul fick ju ta del av det här när några plattjordare kallade oss för, sa att det här var typiskt typexempel på Dunning-Kruger-effekten. Och vi satt och skrattade för vi tyckte precis tvärtom.
Ja, men liksom så här, det är ju liksom moment 22 där. Vi sitter och kastar skit på varandra som två schimpanser på Kolmårdens djurpark liksom. Ja. Så här, det kommer aldrig fram någonstans liksom. Fan.
Men ändå, alltså, jag tycker att det här Dunning-Kruger-effekten, det är få utvalda som är verkligen typexemplet på det. Men jag tycker nästan att alla de vi har tagit upp här i Klantiga brottslingar har ju varit typexempel av just Dunning-Kruger.
Ja, verkligen. Minst sagt. Nej, men stort tack, Fim Johan, för det här bidraget. Vi skickar ut en applåd och en tuta till dig där, Johan.
Ja, det tycker jag.
Och ni som lyssnar här och har tips, som sagt, till mig och Bruttis på brottslingar som ni vill att vi tar upp, så gör vi såklart det, om vi finner det själva roligt här. Nu blev det lite diskussion här till och med om Dunning-Kruger-effekten här, lite kul. Så det är roligt att vi har lite saker att diskutera om här också. Så jag tycker nästan här, Brutti, att vi Dunning-Krugar oss vidare i avsnittet.
Det tycker jag med.
Ja, får vi se här om vi hittar någon form av Dunning-Kruger-effekt i den här historien som jag ska berätta för dig här, Brutti.
Okej.
Den här historien har jag döpt till kärlekshistoria bara, plain and simple. För det är lite av en kärlekshistoria som utspelar sig här. Vi behöver ju det i de här tiderna också, att man känner att fan, kärleken finns ändå i samhället. Härligt.
Ja.
Det här skedde i slutet av november, början av december där 2018, för snart 2 år sedan då. Då poliskåren i Richland i Washington, USA. Jag vet inte varför jag sa
USA. Great success!
USA då, såklart. Helt onödigt att säga USA. De postade en efterlysningsbild på en snubbe vid namn Anthony Aker.
Okej.
Okay. Är det någon du har talat om? Jag vet inte varför jag frågar det. Det är anonyma namn egentligen.
Nej, jag har inte hört talas om honom.
Anthony Aker här då, han var 38 år 2018 och hamnade på polisens Facebook under deras veckliga Wanted Wednesdays, som de brukar ha liksom. De slänger ut en efterlysningsbild då på deras mindre grova kriminella, utan det kanske är fortkörningar eller vad det nu kan vara liksom. De slänger ut de här personerna på sociala medier.
Ja.
Och som ni har märkt här, ni som lyssnar också, vi återkommer ju i Klantiga brottslingar med just kriminella och just det, sociala medier.
Men det är lite omvända roller här. Du har sociala medier den här gången. Det är lite spännande.
Eller hur? Och jag gillar liksom att de är lite roliga här, amerikanerna, samtidigt. Att de har så här Wanted Wednesdays och så vidare. Vi hade ju inte sett det här i Sverige.
Nej, absolut inte.
Inlägget här då innebar att Anthony Akers var efterlyst för att ha smitit iväg från polisen under bilfärd. Om det var kanske från någon fortkörning eller dylikt. Och så hade han gjort någonting som i USA då heter failure to comply.
Ja, just det.
Hur hade du översatt det smidigt på svenska?
Misslyckats med att följa order kanske?
Ja, det skulle man kunna säga. Och då var det då Sergeant Michael Harrison, en polis då på det här departementet, Richland Police Station. Han hade sagt till NPR, alltså National Public Radio, att Wanted Wednesdays är något vi ofta brukar posta på Facebook och väntar på att en lojal medborgare ringer in och ger oss information eller något annat vi kan använda oss utav. Men då, när de hade slängt ut den här bilden på Anthony Aker, så hände någonting som inte de hade varit med om förut. 5 timmar senare inlägget hade postats på Facebook, så svarar Anthony Akers himself på inlägget. Känner vi igen det här, Brutti?
Ja, catch me if you can, eller?
Här skriver han då, Anthony Akers då: calm down, I'm going to turn myself in.
What? Lille gubben, han får skuldkänslor.
Ja. Och då tänker man så här, fan vad smutt, tänkte polisen här säkert.
Skitsamma då, behöver inte jaga honom.
Men dagen efter då så dök ingen Anthony Akers upp här.
Okej.
Okay. Så polisen skrev till honom på Messenger och skrev då: hey Anthony, we haven't seen you yet. Jag kan ta resten på svenska här. Våra öppettider är mellan 8 till 5, måndag till fredag. Om du behöver skjuts eller dylikt så kan du ringa detta nummer så kommer vi och plockar upp dig. Schysst då.
Ja, det är schysst.
Och då skriver Anthony tillbaka till polisen på Messenger här då. Thank you. tying up a couple loose ends here since I will probably be in there for a month. Att han, då, han har några ärenden kvar att uträtta för att han vet att han kommer få sitta i en månad då, lite drygt.
Ja.
Should be there in the next 48 hours. Lovar Anthony Akers här då.
Ja.
Fan vad smutt, tänker polisen igen här då. Han svarar oss ändå, det är ju bra. 48 timmar går, ingen Anthony Akers dyker upp.
Nej.
He stood up 2 gånger nu. Polisen börjar känna sig sårad här och skriver skriver till Anthony igen på Messenger. Is it us? Är det vi? Vi väntade men du dök aldrig upp. Helgen kom och gick. Vi börjar tro att inte du vill komma hit till oss. Och det här var någonting som Richland polisstationen och Anthony, det var liksom en pågående konversation som alla andra kunde ta del av också.
Okej.
Och Akers här någonstans med glimten i ögat förstår att han har missbrukat då polisens blåögdhet och tar till pennan och väljer då att skriva en liten, ett fint brev till, till dem då.
Aha.
Han har skrivit här, jag tar det på engelska, lite svårt att översätta det här. Dear RPD, it's not you, it's me. I obviously have commitment issues. I apologize for standing you up, but let me make it up to you. I will be there no later than lunchtime tomorrow. I know you have no reason to believe me after what I did to you, but I promise that if I don't make it on my own by lunchtime tomorrow, I will call for a ride to assist me with my commitment issues. Thank you in advance to your response. If you are patiently giving me another chance with us, I know I don't deserve it. P.S. You are beautiful. Jävla skön ändå.
Han är ju skön ju.
Och sen har han tagit en selfie på sig själv dagen efter då han har skrivit det fina brevet till polisen. Då har han tagit bort, då har han, är han nyrakad nämligen, då har han tagit bort mustasch och skägg för han hade det innan då.
Ja.
Och så på selfien står han och ringer på polisen. Att han, han, man ser att han har tagit en selfie där han trycker på en knapp in till polisstationen då.
Okej.
Okay. Och då har han skrivit då, pushing the button. Yes, a bit later than planned, but here I am and going in. Thank you RPD for letting me do this on my own.
Ja, det var ju schysst ändå.
Och under denna tid hade han hunnit få en hel del fans på Facebook som följde konversationerna mellan Richland PD och Anthony här då.
Ja.
Och till sist skrev Anthony ett meddelande till alla då som följde det här spektaklet på Facebook. See you in a month. Jag tycker han är lite skön här också.
Ja, men jag tycker han är jätteskön faktiskt. Där kallar vi kriminell med klass, tycker jag. Alltså.
Ja, han kanske inte går under klantiga brottslingar ändå här.
Nej, jag tycker att han är kriminell med klass, ärligt talat.
Han är väl en rolig brottsling?
Ja, han är en rolig brottsling. Han är inte så jävla... det är väl lite klantigt att sätta sig i situationen från första början. Absolut.
Gud, ja.
Men alltså, han är ändå försöker ändå, tycker jag.
Det är ju ingen Dunning-Kruger-effekt här alls på Anthony.
Nej. Han fattar ju att han är körd.
Ja, det var kärlekshistorien om Anthony Akers alltså.
Mm.
Då får du ta över här då.
Absolut, och det ska jag göra också. Men jag vill ställa dig en fråga först.
Så lite halvpassigt aggressiv. Och det ska jag göra också.
Jag vill ställa dig en fråga först.
Ja, det får du göra.
Har du någonsin blivit omotiverat arg över en skitsak någon gång?
Ja, oh, gud ja. Alltså varje gång jag typ ska öppna upp en konservburk eller någon grönsakssoppa, då kan jag bara slänga in i väggen, har jag lite att göra.
Ja, men har du gjort det? Har du gått så långt att du bara så här kastat in den i väggen, stått och stampat på den så här? Har du blivit så liksom omotiverat arg att ha gått ut över andra personer och sånt?
Ja, nej, inte vad jag vill komma på så.
Nej. Ja, det hände i alla fall nästa snubbe här. Det här heter Daniel Willis Taylor.
Aha.
Det här hände en natt i St. Petersburg i Florida. Ligger utanför Tampa.
Mm-hmm.
Det här var nyår mellan 2018 och 2019. Och in på nyårsnatten så går Daniel på McDonalds och ber om en McFeast med plusmeny. Och till sin förvånan då så ser Daniel att det inte finns något sugrör till sin läsk.
Mm-hmm.
Men det finns en bra anledning till det här. Och det är att Florida nyligen då har röstat igenom en ny lag som säger att de inte längre får ge ut sugrör utan att en kund specifikt frågar om det.
Aha.
Så allt Daniel behöver göra är att säga: ursäkta mig, men jag fick inget sugrör. Skulle kunna få ett? Fast på engelska såklart då.
Det är lite som nu när man inte får en fryspåse, utan man måste be om en fryspåse.
Ja, exakt. Ja. Men då hade han bara kunnat ta sin meny, gå och sätta sig och äta och dricka sin läsk ur sitt sugrör.
Mm.
Men gör Daniel det här då?
Nej, jag tror inte.
Såklart inte. Han ser att det saknas ett sugrör. Så han grabbar tag i den stackars 23-åriga kassörskan Jasmine. Och bara drar henne mot sig. Men hon har gått på boxning tidigare och börjat slå tillbaka. Och det här är Daniel inte med på överhuvudtaget. Så han bara får ju typ så här, wow, försöker fly typ.
Oh shit.
Det roliga är att det finns en video på den här händelsen. Asså? Ja, när hon slår tillbaka. Och det finns liksom en video på att han grabbar tag först, drar henne mot sig och hon börjar slå.
Oh,
damn. Och han försöker, och ja, finns en minut och 18 sekunder tror jag den här lång video på det här. I alla fall, han får ett stryk helt enkelt.
Hon fick in några smällar där ändå alltså.
Oh ja, han får stryk.
Oh ja.
Hon bankar på honom liksom.
Fan vad rätt.
Men han lägger benen på ryggen och ska fly, men innan han gör det så gör han typ det mest osköna någonsin. Han sparkar en annan kvinnlig anställd på McDonald's där i magen på vägen ut.
Nej, Daniel.
Ja. En kvinna som dessutom nyligen gjort ett kejsarsnitt. Så hon var väldigt så här orolig över att hennes snitt skulle ha gått upp då, eller hennes styn. Så hon får ju in till sjukhuset. Mer vet jag inte så mycket om henne faktiskt.
Daniel Betere.
Daniel lyckas i alla fall fly innan polisen kommer till platsen. Men han är så upprörd av den här händelsen. Han tycker inte att han borde gömma sig, utan han ringer till polisen själv och säger att han har blivit attackerad och rånad av en grupp svarta människor. Det här är hans ord, inte mina. Det här var så omåttligt dumt gjort eftersom polisen i St. Petersburg redan jagade honom för hans misshandel av de två Donken-anställda.
Ja, oh men
Ja, men alltså, fattar du själv att du, så här, du går in på McDonald's, blir omåttligt arg, får ingen mat dessutom. För den ser man ser hans bricka så här, segla ner på golvet bakom kassan. Så han får inte ens med sig sin mat. Idioten.
Var det värt det, Daniel? Var det värt det?
Ja. Var det värt att få sitta och skaka galler i 60 dagar och 1000 dollar i böter för att han inte kunde be om ett sugrör på ett snällt sätt?
Nej, fy fan. Men var han full eller någonting? Var han påverkad på något sätt?
Det råder lite delade meningar om det. De tror att han var full, men det finns ingenting i polisrapporten om att det skulle vara någon fylla inblandad. Men de tror att han var full. Han hade tydligen någon beef med den här Jasmine sen innan. Tydligen säger hon som blev sparkad i magen, hade tydligen sagt det till en tidning.
Aha, okej. Okay.
Men hon har aldrig liksom sett honom vara så här. Han har bara typ skrikit mest, utan, men aldrig varit så här fysisk. Men ändå, nej, men, alltså.
Han verkar ju, han behöver nog istället för att gå till Donken och gnälla över att han inte får sugrör till sin McFeast och plusmeny där, så borde han gå och ta de pengarna och besöka en psykolog eller någonting istället. Anger management heter det.
Ja.
Jag vill inte föreställa mig hur Daniel skulle reagera när han får syn på att nu kostar plastpåsarna 7 kronor istället. Han skulle ju gå löpa amok inne på Hemköp liksom. Ja. Veva hej vilt. Nu tänkte jag att vi ska bege oss till år 2012 här faktiskt.
Okej.
Okay. Och jag vill gärna fråga dig en fråga här innan jag drar igång, och ni som lyssnar också här. Filmen Snatch.
Mm.
Är någon film du har sett?
Ja.
Ha den här filmen i åtanke nu.
Mm, okej. Okay. Need to have a shite.
Need to have a shite.
You like dogs?
You like dogs?
Oh, dogs. Sure.
Oh, dogs. Sure.
Svinbra film med Brad Pitt och Jason Statham och, ja, det är en ikonisk film av Guy Ritchie.
Ja.
Ha den i åtanke i alla fall här nu. För vi ska bege oss då som sagt till 2012 till Abingdon i Oxfordshire i England.
Mm.
Där är en vanligtvis lugn tidningskiosk då jobbar kioskägaren Amanda Croke. Är någon du har hört talas om?
Ja, jo, Amanda Croak känner henne mycket väl.
Ja, grym är hon. Härlig kvinna faktiskt. Bra scones.
Varmer då han dog där.
En dag när Amanda Croak stod helt själv och frontade i butiken så smäller det till i dörren.
Alltså,
en man springer in med rånarluva och pistol i alla fall här. Mm. In i tidningskiosken. Börjar härja, skrika. Det här är ett rån. Och att han ska ha pengar då.
Mm.
Amanda Croak. Jag tycker hennes efternamn är lite skönt. Amanda Croak då, hon öppnar såklart kassan. Hon har säkert varit med om det här många gånger. Att det dyker in en rånare och skriker och härjar. Så hon öppnar då såklart kassan. Lugnt. Och langar över de här kontanterna hon hade då där i. Och kort därefter så springer rånaren iväg från kassan och siktar mot entrédörren. Smack! Säger det bara. Mannen reser sig upp, springer mot dörren igen. Smack! Igen. Han kommer inte ut. Han får panik. Han tänker så här, jag kommer ju genom den här dörren nyss för fan. Han står och försöker få upp dörren genom att sparka upp den. Liksom står bara... För han hade ju såklart inte förstått att dörren öppnas...
Inåt,
ja. Det stod klart och tydligt pull på en skylt på dörren. Han står där och bara, vad fan är det upp nu? Alltså. Han blir så svinlack, bara står och sparkar där. Och till slut börjar han bli varm då och svettig. Han bara, jag kommer inte ut. Så och får klaustrofobi här får han också här. Så han tar av sig rånarluvan. Mitt framför övervakningskameran. Tar han av sig bara, fan skit den här, det är för varmt, ska ju fan inte andas i skiten. Han ger några sparkar till på den här dörren då. Och sen ropar han efter Amanda Croak då. Att hon ska släppa ut honom, the fuck out of there. Han är så jävla lack nu, han vill bara ut. Medan hon är på väg mot dörren så siktar han på dörren en sista gång här. Och sparkar av en dörrlist mitt i tur. Ramlar bak och drar omkull ett ställe med massa flaskor så här. Allt är fångat på film. Ingen rånarluva eller någonting liksom. Så här, man ser att han har en skinnjacka och några jeans på sig. Och sen bara går han runt där och går bärkärkagång i tidningskiosken här.
Ja.
Amanda visar pedagogiskt då, lugnt och tydligt här, att det är så här öppnar du en dörr, din dumma jäkel. Den öppnar inåt, du ska öppna den så här då.
Det känns som att det har gått ett bra stund nu.
Och rånaren springer ut då och lämnar tidningskiosken här. Fly förbannad och äntligen får han frisk luft liksom. Och allt då har ju blivit fångat på film och polis kallas till platsen. Och de kunde snabbt se att rånaren bakom masken, tänkte jag säga, han tog ju för fan av den, var den 27-åriga James Allen.
Okej.
Det dröjde bara 3 timmar då polis kunde hitta då James nära brottsplatsen med rånarluvan i fickan och en pistol som låg dumpad i en papperskorg i närheten. Pistolen visade sig vara en leksakspistol. Och liksom motivet till varför han gjorde det här var att James Allen hade varit desperat och hade tydligen börjat gråta vid gripandet. Här tycker jag fan lite synd om James ändå. Det gick inte som planerat liksom.
Nej.
Och då hade han sagt till polisen att han behövde verkligen betala hyran.
Ja.
Han sa också, jag ber fan om ursäkt alltså, det är inte rättvist mot tidningskiosken, mår de bra? Här visar han att han ändå har empati liksom, att han
ja.
Tänker på de andra där. Amanda Croak. Han blev ju då tilldelad sig en advokat vid namn David Rhodes, för det här skulle gå då till tingsrätt.
Mm.
Och han fick uppgift att försvara James Allen. Och det hela handlade om desperation då, menar advokaten, och tillägger, det var totalt osofistikerat. Det var fumligt och inkompetent gjort. Hela rånet visar att Allen inte är okänslig utan snarare jäkligt patetisk faktiskt. Ja, kanske inte så jäkligt patetisk, men att det var en väldigt patetisk handling som James hade gjort här då.
Ja.
Det är lite hårda ord från advokaten ändå, måste jag säga.
Ja, de har nog kommit överens om att du, jag måste fan... Din största chans här, det är att jag säger att du är patetisk och dum i huvudet. Han bara, ja, du får säga det.
Men alltså, jag försökte få fram här James Allen Criminal, vad hans dom blev.
Mm. Står det faktiskt att Allen was jailed for 3 years at Oxford Crown Court for the raid on the Martin McCall newsagents in Abingdon, Oxfordshire on March 2nd.
Ah,
så 3 år i fängelse för att ha rånat det.
Var det värt det, James? Var det värt det?
Ja,
Och det var det jag tänkte med just Snatch, just filmen Snatch.
Ja, jag kommer ihåg den här scenen i, för de är ju hos en bookkeeper.
Ja.
Och springer in där och kommer inte ut.
Då blir de får ju panik där inne. De har ju råna masker på sig. Bara, ja. Va? Vi kommer inte ut väl? Och då tar de ju av sig maskerna.
Ja, han står och skriker. It won't open because it's a security door. Så kommer han chockisen och bara, what the fuck are you two doing?
Så sitter de där och stirrar upp helt apatiska mot övervakningskameran och bara, fuck. Ja, det var i alla fall liten, ja, jag döpte den här storyn till Snatch faktiskt.
Ja, ja, det förstår jag.
Det som kommer nu då från Brutti här, nu är jag lite spänd. Vad döper vi det här mästerverket till?
Det som kommer nu?
Mm.
Det kan jag inte berätta än. Den här har jag döpt. Men jag måste berätta den först, för annars så kommer det avslöja det roliga i den.
Okej.
Okay. Jonathan Chapman, han har en riktigt, riktigt bra dagsfylla. En dag sent i april 2019.
Mm-hmm.
Faktum är att hans fylla är så jävla bra att han får läslust.
Åh, gud jäklar!
Ja, så han går in på Barbara S. Pons Public Library i Pinellas Park. Det här ligger också strax utanför Tampa. Precis, det är staden bredvid St. Petersburg.
Aha.
Så de ligger egentligen ihop.
Okej.
Okay. Men väl där inne i alla fall på det här biblioteket så börjar Jonathan föra en massa liv och leva rövare. Vilket är bokmålarens värsta fiende, som vi vet. Alltså, folket där inne vill ju bara ha det lugnt och skönt. Inte en massa oljud från störiga fyllon. Så de bara,
ja, det där är precis när man är på bio och så kommer in några som har druckit innan bara, nu går vi gå och kolla på film. Man bara, oh my god. Jag har varit med om 2 gånger i mitt liv. Värsta jag vet.
Men personalen i alla fall, de ber ju Jonathan upprepade gånger att lämna byggnaden, men han vägrar. Han springer omkring och skriker och drar i böcker och stör folk som försöker läsa. Så de ringer ju polisen, och när Pinellas Park-polisen dyker upp och tar Jonathan så uppger han dock inte sitt riktiga namn. Kan du gissa vilket namn han uppgav då? Jag ska ge ett par ledtrådar faktiskt.
Okay.
Ledtråd nummer 1, det finns 4, typ 5 filmer om denna karaktär.
Uh-huh.
Och så har du en andra ledtråd, nu borde du kunna ta det. Moby hörs i eftertexterna.
Först tänkte jag, Harry Potter är 6 filmer ju.
Nej, det är 8 filmer.
Ja. Och vad fan skulle Moby göra i Harry Potter?
Ja.
Ja, jo, jag tror jag vet nu.
Ja.
Så du menar alltså, när polisen kommer in där i biblioteket, griper honom då?
Ja.
Och de frågar efter hans namn, så säger han att han är Jason Bourne.
Yep. Jason motherfucking Bourne! Saken är att han är inte helt olik Matt Damon. Men du vet, han har en skitbra dagsfylla. Så kommer snuten och giddra med honom. Han bara, Jason Bourne.
Jag måste gå in och kolla här. Chapman.
Jonathan Chapman Jason Bourne. Tror du vad jag sökte på?
Ja du, han är lite lik alltså.
Alltså, det är inte jättelikt, men det är inte... Alltså, på typ, den andra bilden, när man har rakat honom lite grann.
Ja.
Den tycker jag liksom så här, ja, jag skulle absolut inte missta honom för Matt Damon, men...
Jag skulle nog kunna missta honom för en riktigt full och slirig Matt Damon. Vilket han förmodligen var då när han var inne där.
Ja.
Men jäklar vilken fylla han måste haft där och få läslust och springer in på bibliotek och...
Jag vet inte om han fick läslust, men det blir jävligt roligt.
Så du skulle säga att det här blir A Chapman Identity.
Precis. Men han uppgav dessutom ett fejkat social security number. Alltså det är ju ett personnummer typ.
Okej.
Okay. Så han blir arresterad på platsen i alla fall då, för att ha gett motstånd utan våld. Det är att han bara tjafsat med polisen alltså.
Nej men alltså, det är så intressant det där när man har ju sett det på typ tv-serier som Cops då exempelvis, när polisen kommer fram och griper fulla personer. Och det är många som hela tiden ska liksom försöka, ja men du är naturlig reflex där att vi människor börjar skylla ifrån oss, det var inte jag har inte gjort något. Men det här med sen när man blir caught in the act på ett sätt, men sen att man ändå tänker att fan, jag kan nog, om jag uppger ett fejkat namn och fejkat social security number här, så kanske jag kan klara mig. Det funkar inte så.
Nej.
Vad tänker man med där?
Ja, han fick i alla fall sitta i fyllecell och fick $150 i böter.
Det var inte så farligt ändå.
Ja, fast 1,5 för att... Men ändå, det var ju ganska, ganska kul.
Ja, och jag tänker väl att polisen, de vågar väl inte slänga in honom i en månad i häktet. För vi får ju tänka på att det är ju för fan Jason Bourne liksom. Det är klart.
Ja, exakt.
Han skulle ju bara kravmaga sig ut därifrån liksom på en kvart om det var så. Vi har rappat av återigen en lite av en favorit i repris här i Krimbonanza. Klantiga brottslingar del 3.
Ja, men den verkar vara väldigt uppskattad den här serien faktiskt, med klantiga brottslingar.
Ja, det händer någonting. Alltså, det är så skönt att skratta åt andras missöden. Låter lite elak kanske, men det är någonting. Alltså, det här är ju humor.
Ja, precis. Alltså, samtidigt som man skrattar åt andras missöden, fine. Men det är ju faktiskt så att de här är ju kriminella också. De får ju skylla sig själva.
Faktiskt.
På köpet så är de ju typ världens sämsta kriminella. Så att...
Det är det som jag sagt innan. Om man inte kan lyckas med att vara kriminell, vad fan sen kan man lyckas med då?
Alltså, jag tror faktiskt att i dagens samhälle är det nog enklare att vara laglydig än kriminell.
Ja, det är inte lika mycket High Chaparral, Vilda Västern längre.
Nej.
Alltså idag också så här, på ett sätt också den här James Allen som sprang in där på tidningskiosken och lever rövare och fattar inte att dörren ska öppnas inåt då.
Nej.
Det känns som att så här, jag kan nästan sätta mig in i James situation här, att han har väl gjort någonting som inte han har gjort förr. Springer in och rånar en butik, är helt fullpumpad med adrenalin och så ska han ta sig ut därifrån. Och så bara, vad fan, nu öppnar jag dörren, jag kommer inte ihåg. Så får man en blackout där inne i tidningskiosken, börjar skrika och härja, tar av sig luvan. Alltså man börjar agera irrationellt ännu en gång, som jag brukar säga.
Ja.
Att man glömmer bort liksom vad man styr med.
Exakt.
Om jag skulle bli tvingad till att nu ska du in och råna Pressbyrån. Jag vet inte fan vad jag hade gjort. Jag hade bara så här, va? Jag hade bara stått och skrikt massa skit liksom.
Ja. Precis, det är ju en ganska nervös situation till att börja med. För någon som inte har gjort det förut.
Nej, fy fan.
Man är inte beredd på att döda heller uppenbarligen eftersom man har en leksakspistol.
Nej, verkligen. Då är jag hellre den som sitter bakom en mikrofon och skrattar åt dem istället.
Ja, jag med.
Ja, Brutti, om man vill tipsa oss då om klantiga brottslingar, vilka vi kan ta upp i framtida avsnitt här, vart kan man kontakta oss då?
Om man vill tipsa oss så tycker jag att man ska gå in på Facebook och knappa in Något Kaiko Podcast, heter vi där. Eller på Instagram där vi heter Något Kaiko. Eller så kan man mejla oss på notkaiko@gmail.com.
Och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och följa / prenumerera på den här podden, så är vi mer än tacksamma om du gör det. Hade också varit kul att se om du lämnade en liten tummen upp eller kommentar. Fan vad bra det här. Ja, vi har fått in en ny kommentar förresten.
Jaha.
Ska läsa här, vänta.
Ja.
Här har vi fått in en kommentar från Hanna Fisken faktiskt. Hysteriskt rolig podd. Ingen annan podd skrattar jag så mycket åt som Något Kaiko. Den är förbannat rolig. Jag skrattar många gånger rakt ut. David och Brutti kompletterar varandra på ett bra sätt i komiken. Östgötskan förgyller och ger podden en guldkant. Detta är en podd man aldrig tröttnar på.
Fan vad trevligt.
Ja, det var jättekul. Mer sånt här. Det här värmer så jäkla mycket av att läsa. Och ännu en gång så är det någon som påpekar östgötskan som förekommer i podden, så att säga. Ja, det är jävligt roligt i alla fall.
Vi får ju mest kommentarer från Limpa Nollet.
Ja, vad är det han brukar säga då?
Ni suger. Ingen effort.
Nej, och när han säger så till oss, då blir jag ledsen. Och då har jag lust att ge honom en hälsningsfras som betyder hej då, fast vi gör det på vår twist istället.
Uh-uh.
Och den lyder...
Men innan gröten har hunnit sväljas, så ska vi säga på danska att nästa vecka så ska vi ta upp det helikopterhörne.
Ja, det var bra. Det var bra danska ändå faktiskt. Ja, helikopterrånet vann faktiskt vår omröstning som vi la ut där på både Facebook och Instagram.
Ja.
Det blev en jämn kamp mellan helikopterrånet och El Chapo då, som det stod emot. 56%, 44%. 56
fan,
alltså till helikopterrånet. Så det, ja, det var bra. Så det blir helikopterrån för hela slanten nästa vecka när vi är tillbaka.
Jajamän.
Nu kan vi säga det till Limpan. Ha det gröt!
Ha det gröt!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.